Nej, inte alltid. Men hur sa du att det heter?
Ja, men jag försöker öva på uttalet Pergeier.
Pergeier.
Mm, det är liksom inte Geier utan det är Geier. Pergeier. Ja, vi får se rätt det blir.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Motståndets natur, en framåtblickande podd om radikal miljö- och klimatpolitik. Och du hör mig, Jakob, och med mig i studion har jag Olivia som är klimataktivist och hållit på med aktivism kopplat till Sápmi och antikolonialism över ett decennium. Och du är här och ska prata med mig om gruvor i Sápmi, om Pergeier-fyndigheten och LKAB och så. Välkommen!
Tack!
Vi har ju i den här podden så har vi pratat om gruvpolitik och så, och näringsminister Ebba Buschs fascination för de svenska malmen och mineralerna som en ekonomisk motor för svensk ekonomi och så. Men jag vet varför jag vill fortsätta eller återvända till att prata om detta, men liksom, varför är det här en sån aktuell fråga?
Gud, vilken bra poddröst du har. Jag tänker också få en så bra poddröst när jag blir stor. Alltså, jag har ju som sagt varit engagerad väldigt länge i frågor kring klimat och kolonialism, och det jag ser är ju att när vi pratade massa aktivister runt om på olika platser och i olika kamper i Sápmi för 10 år sedan eller över 10 år sedan om att liksom okej, vi kommer se kolonialismen blomstra framöver i ett klimatnarrativ, vi kommer se liksom en grön våg av kolonialism komma mot oss. Vi har redan börjat känna av den. Och så nu är vi här liksom 10 år senare. Och när jag pratar med folk så är det ju liksom, alla visste att det skulle komma, men folk är chockade över hur snabbt det kom. Och hur behovet har verkligen snabbt vuxit av att stå emot gröna, inom citationstecken, koloniala projekt. Vare sig det då handlar om gruvor eller ny järnväg eller vindkraft, oavsett vad det handlar om för slags liksom markintrång då.
Just det, för när vi pratar om grön kolonialism då, det känns som ett begrepp vi ändå behöver plocka isär lite. Det gröna kanske man får direkt association, som du säger, du nämnde vindkraft och järnväg som liksom alternativ till andra transportmedel och så vidare. Men på ett eller annat sätt så är ju frågan om kolonialism i en svensk kontext fortfarande, tror jag, det är ju inte en självklar idé eller insikt i hela landet. Varför behöver vi prata om kolonialism i det här sammanhanget?
Alltså, hela Sverige bygger ju på att Sverige har stulit marker från människor som levde här innan. Och i Sápmi så är det väldigt mycket som sker på markerna helt utan samtycke från samerna. Och i och med att det redan har varit ett stort problem, och Sverige är ett stort gruvland med gruvboom som har funnits länge liksom, och där internationella bolag kommer hit för att liksom skörda frukterna vinstmässigt av att vi har mycket mineraler här. Det i sin tur kan sen då ta sig uttryck i att man sen hävdar att de markintrången och de stölderna på markerna i Sápmi sker i miljöns och klimatets namn, eller för, som det nu har övergått till, inte bara för klimatets skull utan också för den militära upprustningens skull, exempelvis. Det finns ju olika former som den här koloniala expansionen liksom tar sig.
Faktumet att Sápmi är koloniserat av det svenska majoritetssamhället, att det är så svårsmält eller har så svårt att penetrera liksom den allmänna diskursen. Jag vet inte varför det är så. Jag vet inte om vi riktigt har tid att nysta i varför det är så svårt i en svensk kontext jämfört med resten av den koloniserade världen, som liksom den nya världen och liksom andra delar av världen där det finns jättemycket förtryck av ursprungsfolk och sånt, men idén om att det finns en kolonial verklighet är inte lika kontroversiell typ.
Mm.
Det är ju intressant som ett annat spår. Det skulle vi kunna prata en annan gång, men vi har inte all tid i världen idag. Men vi har ju några konkreta grejer som du och jag har snackat om, som varför vi ville ses med mickar och snacka om detta.
Ja.
Och dels är det ju vårt kära statliga gruvbolag LKAB som har trappat upp sin liksom närvaro i samhällsdebatten. Specifikt då kopplat till den här Per Geijer-fyndigheten. Vad är problemet med det där, i stora drag den här fyndigheten, och vad är det LKAB håller på med som är så jävla sugigt liksom?
Det kan jag försöka paketera ihop med en liten rosett runt omkring. Nej, men LKAB har ju funnits i över 100 år i Kiruna trakten eller Giron, och de har världens största järnmalmsgruva, och det är ju en helt unik plats och situation på så vis att LKAB, för att fortsätta låta den här järnmalmsgruvan växa, har tvångsförflyttat 2/3 av en stad snart. Det är ju, kommer vara totalt 12 000 personer som har tvingats att få sina hem rivna och flytta till nya platser för att utvinna då järnmalm. Och sen har ju då på senare år LKAB utforskat och upptäckt så kallade sällsynta jordartsmetaller.
Just det, det är ju som på engelska kallas för typ så critical.
Alltså det kallas minerals. För rare earth minerals, okay. Men sen så är det då ett lobbyistbegrepp skulle jag säga, det här critical minerals, för det är ju ett sätt att då rubricera de här sällsynta mineralerna, som inte är så sällsynta, som nödvändiga.
Jag ser blinkande lampor framför mig att om vi inte gräver upp, om vi inte liksom hyvlar berget och plockar upp dem nu, så är allt kört.
Ja, och det är precis det LKAB vill att alla ska tro. Och det är det som genomsyrar alla medieartiklar i stort sett som skrivs om den här gruvan. Och det är det som gör mig så förbannad. För att det är ju ett helt narrativ som byggs på att LKAB hemskt gärna vill fortsätta tjäna pengar genom att gräva upp ännu mer ur marken. Och de kommer fram till nya argument hela tiden för att legitimera och accelerera processerna för att komma åt de här mineralerna och tjäna de här pengarna. Det ska ju sägas också dock att de här pengarna, i och med att det är ett statligt bolag, så är det ju då så att vinsterna från LKAB utgör 0,5% av Sveriges BNP.
Ja, alltså nu är det där med procent, jag vet inte, 0,5% låter ju lite, men ett helt lands BNP, det är ganska mycket pengar.
Ja, det handlar ju om miljarder liksom. Mm. Men det är ju också miljarder som kommer från Kiruna och kommer från liksom de övergrepp som sker mot lokalborna och samerna där. Men där miljarderna sen förs ner till Stockholm och inte blir kvar där. Utan i Kiruna har man kvar en stad som rivs mot ens vilja och en välfärd som skärs ner på och byggnader som rasar.
Trots de här reglerna och förordningar som ska skapa liksom delaktighet och så, inkluderande för lokalbefolkningen och framförallt samebyarna, så sker det ju på, i praktiken över deras huvuden egentligen.
Nej, men jag skulle säga att det, jag vet inte vad du pratar om för processer.
Nej, men jag menar att det finns ju sådana, ja, men det är ju det som när jag har sett samebyar vara förbannade, så är det ju, jag kommer inte ihåg vad de här avtalen heter nu.
Ja, ett avtal som fanns mellan LKAB och Gabna sameby är ju uppsagt nu, det kallas för samverkansavtal.
Ja, men det finns ju flera sådana, den typen av samverkansavtal, och det finns ju språk från Stockholm som är så här, vi har all den här dialogen med samebyar. Det är ju det jag menar, att så här, det låter ju fint om man inte har en aning om hur det faktiskt går till.
Ja, precis. Och en av de sakerna som gör en så förbannad när en läser mycket om LKAB som jag gör, det är ju att LKAB kan ju ljuga hur mycket de vill. De pratar ju i Bryssel om att de har dialog med liksom, de lokala samebyarna och sådär. Men när jag pratar med personer från de samebyarna så vet ju jag med mig att den dialogen finns ju inte på det sättet, utan LKAB kan säga det i Bryssel till beslutsfattarna där, få godkänt på saker de behöver godkänt på, och det är ingen i Bryssel som kommer på tanken att fråga samebyarna eller lokalborna i Kiruna hur det egentligen har gått till och hur den dialogen ser ut, utan man litar på LKABs ord och man skriver på lite papper och sen får LKAB som de vill.
Ja, men om man sätter sig i en Bryssel byråkrats sits för en sekund, så varför skulle inte LKAB talas handling? Jag ska bara, men det är ju fruktansvärt, alltså det är ju så jävla ondskefullt bara allting, så det, för jag bara, det är svårt att hantera när saker är så jävla,
det är så mörkt.
Så jävla ondskefullt. Ja, av någon anledning så blir jag fnissig nu. Men det är ju helt sjukt. Så.
Mm.
Hur ser några av de här lögnerna och argumenten ut?
Alltså just nu så tycker jag att det är värt att egentligen titta bortom det här. Alltså jag pratar jättegärna om klimatargumentet som de använder, hur de grönmålar sin gruva och försöker få den att framstå som enda sättet att lösa klimathotet, fastän det handlar om att riva upp ett djupt hål i marken.
Och jag vet att de De nominerades till Greenwashpriset.
Ja, de vann Greenwashpriset, ja,
just det,
till och med.
Mm, just det.
Mm. Mm. Exakt, och det var ett par år sedan. Och det beror ju också på just det, att LKAB verkligen använder sig av klimat och hållbarhet som liksom sin huvudsakliga sales pitch, eller har gjort det i många år nu.
Mm.
Men i själva verket så kör de över ursprungsbefolkning, eller de kör över urfolks rättigheter och fortsätter att förstöra markerna runt Giron. Men någonting som kan vara ännu mer intressant att gå in på, som faktiskt har varit mer aktuellt på sistone, i alla fall senaste halvåret, året, det är ju deras argument om den här Pargeierfyndigheten som räddningen för Europa när det gäller just det. Kritiska mineraler då, som de kallar dem, och de här sällsynta jordartsmetallerna. Mm. Och då är det inte bara för klimatomställningen, utan allra mest så spelar de ju just nu på den militära upprustningen. Så LKAB har ju lyckats få media att helt och hållet beskriva Pargeier just nu som räddningen för Europa och vår möjlighet att bryta loss från ett beroende av Kina, för att vi behöver ha de här mineralerna utvunna själva, så att inte Kina har någon kontroll över EU. Mm. Och Trump skulle minsann vilja lägga beslag på Grönland, och då tycker Bush att då kan han också vilja lägga beslag på Kiruna, för vi har ju den jättestora fyndigheten Pargeier, och därför är nu det här för regeringen en säkerhetspolitisk och geopolitiskt väldigt viktig fråga. Och det blir väldigt lätt för LKAB att spinna vidare på det där och använda det när de argumenterar för sin sak i Bryssel och när de ska argumentera för sin sak att få alla tillståndsprocesser påskyndade, slippa alla miljötillstånd och så vidare. Då använder de ju argumentet vi behövs för att rädda Europa från Kina. Så ett exempel på hur LKAB liksom lyckas kabla ut det här narrativet och använda sig av det som någon slags propaganda för att få igenom liksom sina tillstånd och möjligheten att köra över bland annat då Gabna sameby i det här området, det är ju att de pratar om, de får dit journalister på besök, de pratar med dem om hur det här kommer rädda Europa, de lägger fram alla argument, och en av de värsta artiklarna jag har läst publicerades faktiskt i julas ungefär i Aftonbladet. Den hette någonting i stil med de fyra hoten mot gruvan som ska rädda Europa.
Okej.
Okay. Ja, och det här var en lista på fyra hot, och ett av de hoten var urfolksrättigheter.
Ja.
Så det är liksom hur de ramar in urfolksrätt i det här läget, och som journalisterna bara sväljer, är att urfolksrätt, alltså mänskliga rättigheter, är ett hot mot den här gruvan som ska rädda oss alla.
Vad är det man räddar då om man ska förtrycka Europas typ enda urfolk? Eller vad? Mm.
Nej, men där har du en jättebra poäng tycker jag, för att alltså, i deras beskrivningar och i alla intervjuer så är det ju en salig blandning mellan då vi ska rädda världen från klimathotet, vi ska rädda Europa från beroendet av Kina eller att få Trump som kommer och ockuperar Sverige eller någonting. Men i själva verket så, som du säger, så leder det ju snarare till att vi begår övergrepp på befolkning i Sverige istället. Och att det är vi då, Sverige, som gör det. Men en sak som kan göra mig så upprörd, och det hänger ju ihop med det här med att liksom, ja men många i södra Sverige har aldrig förstått att så här, det lever samer i Sápmi och de har vissa rättigheter och har blivit utsatta för fruktansvärda övergrepp genom historien. Vi behöver komma vidare från det och liksom lösa det genom att till exempel sluta begå de koloniala övergreppen. Men eftersom människor saknar den grundkunskapen så kommer det en journalist från Stockholm liksom till Kiruna. Och det man får läsa i de här reportagen är ju någon slags romantiserande historia, för de tycker det är så coolt att komma in i en gruva. Så till exempel i den här artikeln då i Aftonbladet som jag nämnde, så står det så här: just idag har ingen varit närmare fyndigheten än vi. Och där vi står har arbetet precis börjat med att förgrena tunneln i två. Två långa underjordiska armar ska omsluta den enorma skatt som finns här. Metaller som kan rädda Europa från ett allt farligare beroende av Kina, men som kanske aldrig kommer att få utvinnas. Det är nästan så att man vill rädda mineralerna liksom från att ligga.
Det är två armar som omfamnar de här mineralerna och skyddar dem från ondskefulla Kina som vill elektrifiera liksom. Alltså säga vad man vill om Kinas liksom så här, politik, så inte för att vara så att man måste välja sitt fotbollslag här, men men liksom det här automatiska bara för att det är Kina som ska ha alla de här batteritillverkningen liksom.
Ja, nej, det är väldigt mycket att spela på bara rätt strängar för att få igenom sina intressen. Men det fortsätter också det här romantiserandet. Det blottade tunnelvalvet, skriver de om. Och så står det, det droppar som av ett stilla regn från taket. Marken är täckt av ett decimeter djupt vitbrunt klägg. Ett av armeringshålen i väggen har punkterats, en underjordisk källa och en stridström vatten forsar ut i gångens mörker. Det är liksom personer från Stockholm som har rest upp och de är så fascinerade av att de har blivit insläppta. Ja. Liksom, det är så unikt för dem att få komma nära den här. Och det är ju precis så LKAB jobbar. De fattar ju, deras PR-folk fattar ju att vi tar hit en journalist från Stockholm som får känna att de får uppleva någonting helt unikt och blir fascinerade av all teknik.
Och de får de här hjälmarna på sig som de inte någonsin har haft innan.
Artikeln slutar med en selfie på fotografen och journalisten i hjälmar i gruvan där de ser jättenöjda ut.
Ja. Alltså de har aldrig varit närheten av ett jobb med att behöva ha en sån.
Exakt. Nej, så det är väldigt mycket teknikfascination. Det är väldigt mycket romantiserande av liksom, gruva och mineraler och pratande om det som att det är någonting som är värt något i sig självt på något vis. Att man kan liksom inte ställa sig en kritisk fråga om komma in på det här, men varför tar vi upp de här mineralerna då? Och när de väl gör det, då pratar de om klimat och upprustning fast på ett sätt som är väldigt okritiskt och som bara sväljer med hull och hår. Precis det som gynnar LKABs agenda som är att få tillstånd så snabbt som möjligt oavsett vilka det drabbar.
Det är lustigt när slumpen råkar få saker att sammanfalla så. Men de målar den här bilden av hotbilden som är framförallt då främmande makt och krig och upprustning och så.
Ja, flika in.
Ja.
Citat. Pistolen har legat där på bordet, laddad, fullt synlig. Det är ju inte det som hänt det senaste året mindre dramatiskt. Kina har tagit upp pistolen, osäkrat den och riktat den mot oss. Det skriver Aftonbladet.
Det skriver Aftonbladet. Det är så jävla dramatiskt. Jag kommer ihåg när vi gick i grundskolan och läste om första världskriget och all propaganda. Så den här nationalistiska liksom bara febern som gick genom Europa. Och så ser man artiklar och dikter och du vet, unga, framförallt män som liksom bara uberromantiserar det här uppoffringen och det här våldet och det här liksom kriget. Det här är ju på samma nivå av hysterisk liksom så.
Ja, men det är de här killarna från Stockholm som verkligen vill vara med om det här dramat, det här kriget liksom.
Så jävla konstigt. Ja, men det är ju helt sjukt såklart. Men där de här gruvorna, eller där den här jättefyndigheten ligger, det är under mark som Europas enda urfolk har liksom levt på i tusentals år. Och det finns en lång historia i Sverige och i våra grannländer av att förtrycka samer. Och vi är bara i, alltså det hade vi kunnat prata väldigt mycket om.
Mm.
Men som jag förstår det så gör ju LKAB en grej av att försöka hävda att det här inte egentligen är en intressekonflikt.
Ja.
Liksom, att samernas liv på sitt land i den här delen av liksom, världen, om man säger, den här, på den här marken och LKABs intressen av att rädda Europa från Kina som har osäkrat pistolen, att de intressena inte går isär eller att de inte krockar, att deras mål är samexistens. Hur ska man förstå det?
Man får väl förstå det som någon slags blandning mellan total inkompetens från LKABs ledning och väldigt mörk rasism där man inte bryr sig om att det är vad man gör. De har ju dessutom börjat inse att de inte kan fortsätta hävda att jo, men vi vill ha samexistens riktigt på den nivån som de gjorde först, upplever jag. Utan nu pratar de om det som att det här är en svår situation att lösa och sådär. Men då pratar de gärna om att ja, men till exempel i den här artikeln i Aftonbladet att nej, men det här är inte fysiskt omöjligt. Renarna måste förbi här två gånger om året. Det måste gå att lösa om man vill, säger LKAB. Det vill säga de försöker antyda att de som inte vill lösa situationen här är Gabna Sameby. De är i vägen. Vi är lösningsorienterade. Vi vill ha dialog. Vi vill lyssna. Vi väntar bara på att de ska liksom vara samarbetsvilliga. Medan Gabna Sameby har suttit i en rävsax över jättelång tid. Och det handlar ju inte alls om att de inte är samarbetsvilliga, utan det handlar ju om att de har behövt huka sig i över 100 år för att LKAB ska få köra på och göra det de vill. Och nu så funkar det inte längre, för då kommer de inte kunna fortsätta med sin renskötsel överhuvudtaget, utan då är det som att samarbeta sig in i, ja, vad kallar de det för? Att samarbeta sig in i liksom slutet på sin egen kulturs existens.
Vi har ju, som jag nämnde i början, vi har ju tangerat detta för ett par år sedan i podden. Man får gärna, om man är lagd åt det hållet får man gärna lyssna på det också. Men alltså de här flyttlederna, tack så mycket, är ju redan så begränsade av modern infrastruktur och industri att det är knappt så att det går att utföra de här nomadiska
flyttarna
och som renarna behöver. Men den här brytningen hade ju totalt satt stopp för det, menar de?
Ja, precis. Alltså, det är ju väldigt tydligt också när man tittar på analyser som har genomförts. Bland annat släpptes Stockholm Environment Institute för bara en månad sedan knappt en analys av hur den här parier skulle påverka deras mänskliga rättigheter. Och den bekräftar ju också det som Gabna har sagt hela tiden, att tittar man på en karta och ser hur staden Kiruna och gruvan har liksom skurit av deras flyttleder, där renarna rör sig på ett visst sätt genom säsongerna och där renskötarna hänger med. De har skurit av nästan alla flyttleder. Det som kvarstår för Gabna sameby, och nu pratar vi då framförallt om en sameby för att det är de som liksom allra hårdast drabbas, men det finns ju fler samebyar runt omkring som också påverkas av situationen just nu. Men Gabna har liksom blivit en huvudperson i det här, i och med deras situation. Men om man tittar på kartan då, skulle man lägga parier där det är planerat, då skär det liksom av den sista flyttleden som de har och som redan är en väldigt kass flyttled. Det är liksom den sämsta flyttleden de har haft. Och liksom, ja men, renskötare som har varit med länge tycker liksom att situationen som den är nu är ohållbar och att flyttlederna som de har tillgång till nu är knappt är möjliga att göra flytterna på. Och det kan ju låta abstrakt då för oss som har noll koll på i söder hur renskötsel funkar och vad det innebär att flytta med renar och sådär. Men om man föreställer sig då att liksom förr när det inte var massa infrastruktur i de här områdena så rörde sig renarna liksom från till fjälls och ner mot vattnet och sen tillbaka upp över säsongerna. Och det var liksom inga stora motorvägar eller gruvor eller städer i vägen. Nu är det ju så, för liksom samhället har utvecklats åt det hållet. Men det innebär ju bland annat att om renarna ska flytta från sig till fjälls och flytta ner mot sina vinterbetesland, då behöver renskötarna mycket mer hjälpa till för att de inte ska springa vilse, för att de inte ska bli påkörda, för att de inte ska springa ner i ett gruvhål eller fastna i någon flygavspärrning på flygplatsen. Eller, det finns liksom så många fällor som infrastrukturen har skapat för renarna att för renskötarna blir det en väldigt, väldigt stressig situation och väldigt svårnavigerad situation att hjälpa renarna att röra sig mellan de platser som de alltid har rört sig obehindrat tidigare. Så det handlar om är ju bara att det är rent praktiskt jättesvårt för renarna att leva sitt liv som de har gjort tidigare. Och då kommer ju ytterligare liksom upprörande saker att i julas så var det en rubrik som var helt fruktansvärd i DN där LKABs vd Jan Moström som nu avgår, han sa, jag tror rubriken löd, vdns uppmaning till samebyn, flytta renarna med lastbil. Det var rubriken och så var det en intervju med honom om hur hans karriär hade vuxit fram och vilken arbetare han var och hur han liksom har levt i gruvnäringen hela sitt liv och den uppmålade honom som otroligt sympatisk. Samtidigt som han tillät säga saker som att de får faktiskt finna sig i att flytta renarna med lastbil. Som att det skulle vara en helt normal sak att säga. Men det är någonting en otroligt kolonial mindset.
Ja, och det påminner mig lite om Timbro, jag tror det var, vad heter han, Adam Danieli, heter han så?
Jag är osäker på det.
Ah, ja, men en Timbro-kille som du skrev, eller de har ju liksom, det var ändå något år sedan, men några förslag de hade på hur man skulle lösa en sån här intressekonflikt. Och det var ju då att privatisera, alltså det är ju staten som äger väldigt mycket av den här marken, men de ville ju då att det här skulle privatiseras och kanske då tillgå samer. Men de ville ju att vi skulle helt riva upp ILO 169 som vi inte har ratificerat men som är den här, det är ju inte en FN-konvention men det är ju en...
Är det inte?
Nej, det är ILO, det är internationella fackliga, alltså LO.
Jaha, just det.
Men den har ju typ samma status som en FN-konvention.
Ja.
Ja, som helt enkelt handlar om alltså ursprungsfolks kollektiva rättigheter och sådär.
Ja.
Poängen var bara att det skulle ju då rädda samers liksom intressen för att man skulle tillgodose deras individuella rättigheter.
Ja, just det.
Det är de som man löser allting med.
Ja, man skulle avveckla sametinget ja. Och liksom, ja.
Allt sånt. Men jag menar, apropå vilket kolonialt tänk det. Alltså att den här liberala, moderna, atomiserade individen som rättsligt subjekt är liksom dels det liksom ultimata politiska liksom tillståndet och det är också lösningen på alla de här problemen. När det är ju ganska uppenbart det är liksom en intressekonflikt mellan ett samhälle byggt på de här, eller liksom som försvarar de här premisserna jämfört med kulturer som försöker hävda en kollektiv rätt till att liksom existera. En annan sak som jag kommer att tänka på, som egentligen inte, som vi bara kan snabbt passera förbi, bara som en brasklapp, för att när vi pratar om krocken mellan företaget, bolaget LKAB eller gruvindustrin i bred bemärkelse och svenska staten och liksom kapitalismen i stort eller sådär, de intressena i konflikt med ursprungsfolket, samer, så gör vi det ju i det här sammanhanget väldigt specifikt kopplat till renskötsel eller rennäringen då om man ska prata ekonomistiska termer. Och det är ju en konsekvens dels av att Sveriges kolonialvälde har liksom så effektivt utraderat andra, alltså som man tänker såhär, andra sätt att leva som same, alltså att de inte är legitima. Vi hade ju en lag länge i Sverige som liksom definierade same som en renskötare och skogssame totalt osynliggjordes och utplånades som något slags, på många sätt som en kulturell identitet och sånt. Det är, jag vet inte i vilken utsträckning det håller på att liksom återupplivas i delar av Sápmi eller liksom i Sverige. Men det är ju något att ha i åtanke när man pratar om detta och den här konflikten, att det är redan så illa ställt i den här konflikten mellan ett majoritetssamhälle eller liksom kapitalismen och den kapitalistiska moderniteten och ursprungsfolks rätt att liksom existera och leva. Att vi, trots att vi gör det utifrån ett perspektiv av att skydda de här rättigheterna, så är vi begränsade i det här fallet, i den här konflikten, till att prata om renskötare och deras renar, för de har åtminstone hävden, alltså att de har åtminstone det att försvara liksom.
Ja, det är svårt att använda andra medel och skydda sina marker i nuläget för samerna liksom.
Exakt.
Men även där är det ju så tydligt att liksom konflikten också eskalerar och att staten vill fortsätta trappa upp det koloniala våldet, för att Ebba Busch gjorde ju värsta utspelet ändå nyligen om att ta ifrån rennäringen sin status som riksintresse i Sverige. Och det visar ju på att liksom, det är inte heller som att okej, nu ska vi liksom förbättra situationen från det här och bara läka såren, utan det finns ju absolut mäktiga krafter, typ Tidöregeringen, som vill fortsätta utplåna så mycket som möjligt.
Ja, men absolut. Alltså, och det här har väl på något sätt, det är väl en logisk följd av hennes tidigare, alltså att hon skulle upphöja gruvriksintresset. Det var ju liksom ett sätt att nedprioritera i praktiken samernas rättigheter generellt, men renskötseln som ett riksintresse. Men att nu utplåna det helt och hållet, det är ju liksom som nästa steg mot en, ja, men om man vill vara alarmistisk liksom mot en slut.
Ja, nej men, och det är ju starka ord kan många tycka, men alltså skulle LKAB liksom genomföra pergejer och om Sverige fortsätter med den typ av gruvpolitik som vi har idag, så är det ju ett kulturellt folkmord som pågår i Sverige och som liksom staten aktivt utför mot ett urfolk.
Med hjälp då av lägligt kriminellt inkompetent media eller helt enkelt en media som gör det här möjligt för en ganska så i stora drag ovetande majoritetsbefolkning i södra delen av Sverige. Jag menar, jag vill inte bara frånsäga oss i majoritetssamhället liksom ansvar för detta, för vi, Sverige, alltså, vi innehar ju en enorm rasism mot samer som liksom genomsyrar hela det svenska samhället. Nu är vi båda sörlänningar, liksom, men man brukar ju liksom prata om norrlänningar som rasistiska mot samer. Man pratar om det som ett problem. Det kommer jag ihåg. Det var min relation till Sápmi och samer. Mm. Att man fick så här, ja men jägarna, eller du vet så här, man pratar om att så här, ja men det är konflikt om renarna och de har så mycket rättigheter. Och så blir svenskar arga och frustrerade och så där. Men den rasismen är ju ganska, den finns ju överallt.
Ja, jag tänker att den bara, att den triggas oftare där för att det rör människor i sin vardag på ett annat sätt.
Men jag var och tangerade på någonting som just hur en del av den här rasismen opererar med. För det känner jag igen att jag har stött på i debatten idag igen också. Men jag kommer, det bara ekade något från barndomen med. Jag hörde någon liksom så, åh men de har det så himla bra samerna, och de har så mycket rättigheter, de har så mycket makt och de kan bestämma om allt möjligt. De får bestämma över sina egna fisk och jaktmarker, och de får om ett tåg och, ja, du vet, massa sådana där.
Ja, men om mytbilden. En ren blir påkörd så får de massa pengar.
Ja, så blir de rika på det, ja. Liksom. Och så. All den här mytbildningen om det här, den här eliten.
Mm. Vilket har vuxit, alltså vilket har funnits länge och inte är någonting nytt, men det är någonting som så tydligt används nu av exempelvis Ebba Busch då, där hon på riktigt uttrycker sig kring liksom, ah, det här är en fråga om rättvisa, att vi inte ska ge rennäringen mer vikt än andra näringar. Det handlar om att de har för stora privilegier, de har för stort inflytande, och verkligen försöker rama in det som att det handlar om att Ebba Busch vill ha rättvisa åt liksom majoritetsbefolkningen i Norrland. Men det som då sker, det är ju att man helt enkelt använder sig, alltså man bygger på de här myterna som du nämner, som är rent konspiratoriska i och med att det faktiskt inte är så, till exempel jättevanlig osanning om urfolk runt om i världen är ju, de lever på bidrag, de får stora subventioner och ja, alla möjliga rasistiska liksom, nidbilder. Men det gäller också då samerna i Sápmi, att det finns massor av människor som tror att samerna blir rika om, eller just specifikt om samiska renskötarna får jättemycket pengar om renarna blir påkörda och liknande. Och ja, det pågår en hatstorm just nu specifikt i Kiruna. Jag läste för bara en vecka sedan på en sån här anonym anslagstavla online, Jodel heter den, så var det någon som hade skrivit anonymt att en påkörd ren är ju bara en win, eftersom då får man ju pengar från staten.
Just det.
Och det var då ett argument för att man inte behövde skydda en viss bit mark då, utan snarare bygga där, och att även renskötarna tjänar ju på om renarna blir påkörda. Och det är ju en helt fruktansvärd myt och ett argument som folk lägger fram för att möjliggöra att köra över samernas rättigheter, men hävda att det liksom bara handlar om att jämna ut läget på något vis.
Det är exakt så här rasism alltid används i, alltså under kapitalismen. Det jag hör är ju inte, alltså det är ju just det här, det går ju att använda i massa andra kontexter, men hur en liksom, en arbetarklass i majoritetssamhället liksom, kanske en majoritetsvit arbetarklass ställs mot en rasifierad grupp eller liksom migranter eller vad det nu må vara, och med hjälp av rasismen som liksom kraft, som liksom energi, så kan man splittra de här grupperna eller ställa dem mot varandra eller så.
Ja,
och när det i själva verket är i det här fallet de stora gruvbolagen som dammsuger hela området, hela regionen på dess rikedomar och liksom dess biologiska mångfald och naturens liksom bara ja. Skönhet och livskraft och allt sånt.
Ja, exakt. Och sen och den här splittringen som du nämner, alltså den är ju, den syns verkligen. Och apropå det du nämnde innan om just skogssamer och fiskesamer och liksom olika samisk kultur som inte bara handlar om rennäring, det används också i de här kommentarsfälten där jag håller lite koll ibland, att människor som inte är samer menar, liksom ställer samer mot varandra och säger att ja, men om ni andra samer bara tar avstånd till de här dumma renskötarna så skulle ni få mycket mer respekt. Eller om ni bara liksom ser till att ha vettigare åsikter än de här samerna, så tjoff, tjoff, tjoff. Och så används den typen av retorik för att liksom avlegitimera valfri grupp samers anspråk. Men det är ju många som ställs mot varandra av LKAB och i media och av beslutsfattare av olika slag. Ofta så är det ju snarare fallet att vi har väldigt många gemensamma intressen mellan olika grupperingar. Och i det här fallet så kan det handla om olika grupper inom den samiska befolkningen, men också som nämndes innan mellan liksom, ja, men resten av Sverige och samerna. Vi vill alla skydda, tänker jag, naturen exempelvis. De flesta av oss vill det. Och detsamma gäller ju lokalbefolkningen i Kiruna och...
Ja, men just det, för att det är så vanligt när man pratar om gruvor och den här typen av extraktivism överlag att det ställs liksom jobb mot miljö till exempel. Eller i det här fallet då jobb och välstånd och välmående och ekonomisk tillväxt och allt sånt gött. Ja.
Mot... Och i det här fallet vår stads existens.
Ja, för man flyttar ju hela Kiruna nu.
Ja.
Du har varit där uppe?
Mm, ja, jag har varit på plats. Jag bodde i ett hus som skakade flera gånger om dagen.
Och vad är det som får dig att skaka då?
På natten så är det sprängningarna i gruvan och på dagen så är det sättningarna i marken.
Just det.
Marken rör sig.
Den är så instabil liksom.
Ja, så du känner det liksom i huset. Och det är många som lever så, men också många som tvingas flytta på grund av att det är så.
Just det.
Man kan inte bo kvar utan man måste flytta och man har inte så mycket val annat än att acceptera en ersättning som LKAB erbjuder. Och i och med att stadsflytten, man trodde i höstas att nu är stadsflytten klar. Vi har flyttat liksom massor av staden och massa människor har tvingats liksom, ja, hitta nya hem över liksom över ett decennium. Nu ska de flytta kyrkan i Kiruna, vilket ju LKAB betalade över 1 miljard för.
Hade de inte gjort det? Eller jag såg ju video på att den rullade.
Jo, precis. De har flyttat kyrkan. De gjorde det då i somras. Och man trodde att det skulle vara punkten, sätta punkt för stadsflytten. Och det var ju världens PR-jippo från LKAB. De la så mycket pengar på det här och SVT var där och gjorde så slow TV av att de flyttade kyrkan, för det tog ett par dygn. Man hade byggt hela vägar, breda vägar, liksom i år, bara för att kunna flytta den här stora, stora kyrkan. Och det skulle vara liksom sätta punkt för någonting. Och det var många som kände lättnad. Och sen dröjde det bara några dagar så fick Kirunaborna beskedet att 1/3 till av Kirunaborna måste flytta.
Just det, hade jag glömt.
Ja, så det pågår ju nu. Det är massor av osäkerhet kring liksom, hur det ska lösa sig. Vart ska man flytta staden? Man vet inte det. Då ställs det också människors intressen mot varandra. Där de flesta liksom vill ju hitta mark och sätta de nya husen på, men ofta så föreslår liksom kommunen eller LKAB mark då som faktiskt skulle sabba rennäringens möjligheter att bedriva renskötsel, och då så utmålar man samebyarna som bromsklossar i liksom att inte vilja att Kirunaborna ska hitta någonstans att bo och så vidare. Men i själva verket så är det ju inte direkt, det är inte direkt samebyarna som orsakar den här tvångsförflyttningen, utan det är ju LKAB, men man är väldigt duktig på att rikta om vilka som är skurken i det här läget då. Men det jag ville komma till var att det är väldigt tydligt sen den här då ytterligare stadsflytten, eller liksom det här beskedet kom i höstas om att ännu fler kommer behöva flytta. Folk gick upp i taket alltså. Människor i Kiruna blev ju svinarga. Och stämningen mot LKAB är ju inte alls som den var innan, utan folk är upprörda. Och det är många fler, upplever jag när jag pratar med folk, som ser de gemensamma intressen som finns mellan olika grupperingar. Att man liksom förstår och börjar kanske se LKABs intressen på ett lite annat sätt. Att LKAB är inte längre som det var för 100 år sedan. De som ser till att arbetarna får okej lön och att barnen får utbildning och att kvinnor också får liksom bra liv och sådär. Utan istället så är LKAB nu ett enormt företag som inte bryr sig om hur det går för Kirunaborna, utan som framförallt bara vill få upp så mycket pengar som möjligt ur marken.
Ja, och på det sättet kanske man får vara lite tacksam för en regering som är så... Alltså nu bakar jag ihop regeringen och LKAB här, men det är ju regeringspolitik som trappar upp den här konflikten med både lokalbefolkningen generellt, men också specifikt med samerna.
Mm.
Att den är så plump och liksom, de kan inte låta bli och vara så gammelmoderat. Alltså de kan inte låta bli att göra en sån super liksom tydlig linje mellan dem och liksom resten. Det tänker jag är, alltså det är ju för att de är så värdelösa och typ onda, men det är ju hjälpsamt liksom, om man vill komma överens med en lokalbefolkning som tidigare har varit kanske extra lojala jämfört med vad man kanske har varit i andra sammanhang med det lokala jättenäringslivet liksom.
Ja, och vad är det för ordspråk som man använder? Ofta pratas det om liksom någon slags utveckling för gruvan krävs för att man ska undvika avveckling av Kiruna.
Just det.
Och det ställer ju väldigt många människor som liksom är Kirunabor, har vuxit upp eller lever i Kiruna, har en identitet som hänger jättestarkt ihop med Kiruna. Vare sig den hänger ihop med gruvan eller inte, så kan man ju, alltså Kirunabor vill ju såklart bry sig om Kiruna. Och LKAB drar ju nytta av det väldigt hårt i att verkligen hävda att om inte vi finns, om inte vi får utveckla gruvan, så kommer ni behöva avveckla Kiruna. Kiruna finns bara för att gruvan finns, och finns inte LK så finns inte ert hem. Och det är ju väldigt starkt för att bygga lojalitet.
Ja, det är klart. Och på ett större plan, eller högre plan då, eller liksom mer generellt, så utan LK så liksom kommer Kina ta över och liksom dominera världen. Och det per definition dåligt. Jag är inte en sån amerikansk antiimp, så jag tycker att kinesiskt världsherravälde hade varit toppen automatiskt. Men jag tycker ändå att det är en sån himla skum automatisk skrämselgrej. Ja, vi kan inte ha kinesiska batterier, det fattar ni ju.
Ja, det är som att säga ryska batterier.
Ja, men åter till, alltså du pratar om en väldig angelägenhet som man använder riktat mot en lokalbefolkning liksom. Att till varje pris måste vi få fortsätta och göra typ vad fan vi vill.
Ja,
och för annars har ni har inte en suck liksom. Mm,
exakt.
Och få bo kvar här.
Och sen ytterligare då ett liksom lager på det då, vad fan vi vill, fort som fan.
Ja.
Det behöver hända nu. Vi har bara så här många år på oss, annars så kommer det inte gå. Och liksom, när du läser artiklar och med intervjuer med liksom vd och kommunikationschef eller bara olika representanter från LKAB, så får du verkligen en känsla av att shit, det är bråttom nu, för annars så blir det inget. Och då vad?
Ja.
De behöver aldrig förklara sig kring varför det är så himla bråttom, men de använder sig gärna av, eller hur ska man förklara det? Ett exempel är ju att massor av människor lever nu i hem som skakar och som inte kan stå hur länge som helst innan de liksom är osäkra att leva i. Det finns ju en brådska, en rejäl brådska liksom, i att lösa det. Och trots att man har vetat ganska länge att det skulle bli så, det är ju ganska lätt att liksom föreställa sig att LKAB har vetat det längre än sen i höstas, så har man väntat till nu med att säga det, och så använder man sig av det som argument för att vi måste ha den här marken nu. Och så stressas kommunen och även liksom länsstyrelsen och så vidare får väldigt stress på sig att lösa mark snabbt så att man kan bygga vidare på staden, bygga nytt sjukhus och skolor. Ni vet, alltså det är inte bara hem, utan det handlar ju om en hel stad som många saker behöver flyttas. Och den brådskan använder man då som någon slags vapen, så som jag läser det, i att liksom få igenom sin agenda utan att behöva, det finns inte tid att ta hänsyn till vad folk tycker och hur det påverkar samerna. Den tiden finns liksom inte, utan nu måste regeringen gå in och snabbt säga vad som gäller, eller som de uttrycker sig i media, bokstavligen, staten måste sätta ner foten här. Vilket ju är i kontexten mot samerna fruktansvärt vidrigt.
Ja, men det är ju extremt, det går ju inte att särskilja från liksom the scramble for Africa typen av kolonialism liksom.
Mm, men människor ser liksom inte att det är det, av anledningar alltså som jag inte exakt kan veta, men kanske att det är här på hemmaplan. Det är, många tror jag har svårt att liksom se att det skulle finnas rasism mot samer för att de har vit hud eller liknande.
Ja, men det tror jag är en jätte, jag tror vithet, alltså det är ju, vithet är ju inte superenkelt i sig heller, men jag menar, det är klart att det används, men jag tror också att kolonialismen har varit så pass effektiv också i att utplåna stora delar av samisk självhävd, i alla fall under väldigt lång tid, och det samiska språket och religion och allt sånt ur stora delar av den samiska befolkningen och sånt, att så mycket, och även de som är renskötare och sånt, så de allra flesta är ju på väldigt många sätt väldigt införlivande och har varit länge i den svenska moderna kapitalistiska liksom samhället ändå. Sen så finns det en självhävd och en egen identitet och allt sånt, men bara faktumet att man deltar i det samhället på det sättet är nästan som att det är, på grund av att det har liksom varit så effektivt, det koloniala förtrycket, så avlegitimiserar det deras rätt att hävda det här urfolks liksom, subjekts, allt som kommer med det. Liksom.
Ja, man kan liksom använda det förtryck som redan varit, eller effekten av det förtryck som redan varit kan man använda för att förtrycka ytterligare.
Ja, för att säga, kolla, de har en iPhone. Eller liksom som om man säger att någon kan inte vara fattig för att de har en iPhone eller någonting.
Ja,
att så här,
eller typ jättevanligt, det är inte traditionell renskötsel för de har en skoter.
Just det.
Vilket ju också är någonting som alltså verkligen används väldigt aktivt i att avlegitimisera möjligheten för renskötare att liksom skydda renskötseln. För att det på något vis gör att människor blir osäkra. Vadå, aha, kan man inte, då kanske man inte är urfolk om man inte gör det på samma sätt som man alltid har gjort. Som om, liksom, som om du bara har rätt att liksom ha en viss kulturell identitet om du typ aldrig förändras och inte liksom är med och interagerar i samhället typ på samma villkor som andra människor.
Nej, precis, de har liksom vanliga täckkläder eller någonting.
Ja, alltså det är så mycket som, det är så mycket som liksom underlättar helt enkelt för staten att fortsätta begå de här övergreppen. Och det är därför som vi behöver ja, men se till att fler förstår att de här övergreppen har hänt, att de fortsätter att ske, att vi liksom i nuläget, att ett statligt bolag på liksom svensk mark håller på och begår övergrepp mot människors mänskliga rättigheter. Och i det här fallet då exempelvis Gabna sameby, men det är ju inte som att de är de enda samerna som kämpar just nu för sin rätt, utan det sker ju på många platser i Sápmi. Och nu har vi pratat mycket om Gabna just för att de har varit en sån himla aktiv och stark motståndsröst mot LKAB och är viktiga att stötta just nu. Men det här är ju verkligen större än just bara i Kiruna.
Men när vi pratar om att stötta Gamla Sameby och det samiska folket generellt i den här konflikten, men i en liksom pågående konflikt om rätten och förvaltarskapet av naturen och så. Men hur ska vi bemöta den? För vi pratar om den här angelägenheten som LKAB använder som det här vapnet som du beskriver som för att piska upp eller skrämma alla de här olika aktörerna och instanserna till att bara stressat bara gå med på deras krav. Och du pratar om att vi behöver känna till den här koloniala verkligheten och vi behöver känna till att det här förtrycket sker och så. Men hur ska människor som lyssnar på detta till exempel förhålla sig till detta? Och hur ska man bemöta den här angelägenheten?
Det finns ju såklart konkreta saker man kan göra som att liksom verkligen se till att prata med människor och höra av sig till liksom viktiga plattformar, typ media och så vidare när man hör om hur de här olika bolagen beter sig. Eller typ som jag bor i Göteborg och låter inte LKABs reklamkampanjer sitta uppe särskilt länge på stan när de ljuger om att deras gruvor är en del av oss eller vad det är för
de här stenarna på sjuka
kampanjer som de har. Ja, när de har liksom, precis, de har filmer i sociala medier och så de skyltar och filmer i liksom kollektivtrafiken om att gruvan är en del av dig, du är en del av gruvan typ. Och om det är någon som nyser bredvid dig på spårvagnen, vilken just tur det. Att du också har mineraler i
just
dig.
Just det, för du har zink och järn och allt möjligt och ser de här stenarna då. Så att de här bergen uppe i norr, de har du
i dig. Vi ska kunna relatera liksom. På något sätt till det, vilket på sätt och vis hade kunnat vara fint om man tänkte sig att de försökte få oss att liksom relatera till markerna så att vi skulle ta hand om dem eller någonting sånt.
Exakt, ja.
Men nu handlar det inte om det, utan det handlar om att de vill normalisera att utvinna mineraler och hur viktigt det är att mineralerna finns överallt och att de därför ska få göra precis vad de vill utan att vi storstadsbor lägger oss i. Istället så ska vi lägga oss i. Vi ska se till att det inte går uppmärkt förbi när de sprider den typen av lögner och vi behöver se till att hålla koll på när olika samebyar till exempel, det vill säga renskötare men också andra liksom, samiska grupperingar, vad de försöker nå ut med för budskap och förfrågningar i sociala medier och liknande. Hålla koll på det och ställa upp när det behövs. Det är viktigt. Utöver det, någonting mindre konkret då, som känns viktigt, det är ju faktiskt när vi pratar om omställningen av samhället eller när vi pratar om hur vi föreställer oss att saker och ting ska se ut i framtiden. Att faktiskt se igenom den här brådskan eller den här akutheten som LKAB och många liksom, olika kapitalistiska intressen försöker få oss att känna och känna att stressen är här, vi måste nu ta till, vi måste göra allt snabbt för att lösa situationen som vi är i, vare sig det är då upprustning eller ställa om för att bromsa klimatförändringarna. Att vi behöver prata om det på ett sätt där vi liksom inte går med på premisserna som de här stora aktörerna vill få oss att räkna med, till exempel. Vi behöver ställa om hela fordonsflottan till elbilar. Behöver vi det? Behöver alla människor ha bilar? Vi behöver rusta upp, vi behöver så här många krigsflygplan och de behöver de här mineralerna. Behöver vi ha upprustning med krigsflygplan? Behöver vi elektrifiera liksom hela Sverige på det här sättet och bygga datacenter och öka vår elförbrukning?
Att ChatGPT ska ha datacenter som liksom dricker upp dricksvattnet i uttorkade som liksom ställer runt om i men nu ska vi behöva runda av och så, men det här kanske vi behöver diskutera ännu mer, men den här intressekonflikten mellan, eller så här, när man pratar om angelägenheten så behöver man utmana den och inte köpa de premisserna. Och det handlar ju då om vad vi använder. Alltså, låt säga att vi behöver mineraler och metaller. Det ju, finns ju ganska starka argument för att på många plan i vårt liksom, samhälle vi har så kan det behövas. Fällan är ju att falla in i att så här, vi behöver det på det sättet. Alltså, vi behöver konsumera en oändlig mängd av det här.
Nej,
och bara fortsätta
precis.
Göra det.
Ja, helt okritiskt.
Ja, utmaningen bortanför att bara säga nej. Det här köper vi inte. Sluta, vi ska inte bryta den här gruvan för alla de här negativa effekterna och vi köper inte liksom varför ni behöver göra det förutom att ni vill tjäna pengar.
Mm.
Men utmaningen i nästa led är ju inte bara att påpeka att vi kanske inte behöver ha varsin smartphone för att fungera som medmänniskor. Det kanske är dåligt för oss. Vi kanske inte behöver alla de här prylarna. Vi kanske inte behöver alla de här bla bla bla. Men hur gör vi då för att gå bortom för det? Det är ju en mycket större diskussion än att vi hinner prata om det.
Ja.
Men jag tänkte att jag vill ändå nämna det i samband med detta. Det är inte som att vi inte ska säga bara stopp, nej.
Mm.
Ditt argument håller inte, vi köper det inte. Det räcker för att göra motstånd. Liksom. Men vi behöver också ha den diskussionen.
Mm.
Eller diskussionen, vi behöver vinna den kampen.
Vi behöver göra en annan värld helt enkelt.
Ja,
men jag tycker att det kan, alltså ett exempel som jag har hört specifikt från en i Gabna Sameby är ju att, och där jag tycker att LKAB inte gör bort sig, men där man liksom kan se igenom på något vis. Och det är ju att de har också utvunnit otroliga mängder, ja, jag minns inte vad det kallas, typ grå någonting. Det finns liksom massor av bergsmassa över från deras, du vet, 100 år av järnbrytning. Och det finns ju, det ligger ju på ställen. Och i det som ligger kvar där finns ju massor av sällsynta jordartsmetaller. Har de utvunnit det än ur skräpet? Nej.
Nej,
det har de inte gjort. Betyder det att de egentligen, liksom, deras ändamål är att snabbt försörja oss med de jordartsmetaller som vi behöver? Är det det de försöker göra? Nej, det är inte det de försöker göra. Men det visar också på att det finns lösningar som de bara ignorerar. Och det finns förmodligen helt andra lösningar också. Och det kan ju handla om konkreta saker som människor lyfter ofta om, liksom återbruk och allt sånt. Jag är inte experten på just exakt vad de lösningarna skulle vara. Men jag tycker att när LKAB agerar på det sätt som de gör, för den argumentation de gör, och samtidigt lämnar stora högar med jättemycket sällsynta jordartsmetaller liggande i liksom skrotberg, då kan man förstå att liksom här finns annat i verket här.
Mm.
Som vi behöver vara skeptiska till och där vi faktiskt behöver förlita oss på någon annan än just dem i att ta fram vad det är som är lösningen och vägen framåt här egentligen.
Precis, nu får jag hålla mig för det väckte igång flera associationstrådar, men du ska på 40-årskalas, eller hur?
Det stämmer, på Blackbird, Göteborgs bästa veganska restaurang.
Bra, men shoutout. Är det någon annan shoutout eller något du vill lämna lyssnarna med innan vi avslutar?
Men jag är peppad på en rapport som släpps nu i maj från Corporate Europe Observatory som heter Permission to Pollute. Och den kommer att vara viktig läsning som synliggör också hur LKAB har varit väldigt aktiva i Bryssel. De spenderar mellan 4,3 och 5,4 miljoner gjorde de förra året på lobbyism i Bryssel för att underlätta för snabbare tillståndsprocesser, det vill säga förstöra europeisk miljölagstiftning. Kommer man kunna läsa om där och också om hur deras vd Moström sitter som ordförande även för Euromines och sitter i styrelsen för Svenskt Näringsliv och på olika sätt är med och arbetar aktivt för att nedmontera skyddet av svensk miljö och europeisk för den delen. Så det är väldigt intressant, tänker jag, att dra de kopplingarna och förstå att vi har att göra med intressen som rör sig inte bara heller inom Sverige utan internationellt.
All right, tack så jättemycket.
Mm, det var kul, kan man kalla det kul. Men det här är viktiga frågor att prata om och jag är glad att du bjöd in mig. Jag hoppas vi kan prata om det snart igen.
Jättegärna, och tack för att ni har lyssnat. Ni får väldigt gärna stötta Radio Allt åt alla på Patreon. Tack.
Motståndets natur.